Den där vägen ner till Porkkala udd så är ju lite sådär som att vara på Borgbacken. Att det kniper lite i magen emellan när man åker med den. Man får tunga rätt i styr när man kör den. Som du säger, ja, det är faktiskt så att här finns alltså allra flest sommarstugor här i Porkkala. I södra kyrklet alltså, när vi tittar på vår region. Och jag började fundera på när jag körde hit att var annars skulle det finnas liksom mycket sommarstugor. Och förstås har ju Esbo en hel del skärgård och så här. Patrik Eriksson, vi talade om det här just för en liten stund sedan. Och du har förstås en bra förklaring på varför sommarstugorna just har placerat sig här i dina trakter.
No, ja, det beror ju på, delvis har det helt historisk bakgrund så tillvida att den här parentesen, efter parentesen 1956, så hade ju folk då varit borta härifrån så länge. Och det är ändå så pass långt från så att säga huvudstaden och från kyrkslet och från sådana liksom arbetsplatser. Att folk inte mera sen flyttade så att säga, det var ganska få eller väldigt få som flyttade tillbaka permanent. Vilket ledde till det att de flesta som då fick tillbaka sina stugor så använde dem då som sommarstugor. Det är den ena förklaringen. Och den andra förklaringen är det att det här var ett oerhört populärt ställe också före parentesen som sommarvillor. Att ångbåten kom hit ut till udden och det fanns de här stora gamla spetsvillorna fanns också här ute på samma sätt som i Esbo skärgård.
Vi talar lite statistik här. Du sa att det bor ungefär 50 stycken här alltså året om och sen till sommaren så mångfaldigas förstås den här summan. Hur märks det? Att säsongen kommer igång här.
Ja, så det här finns ungefär 50 så att säga officiellt året om bostäder. Hur många som verkligen sen bor här i dem? Jag tror att det är till och med färre, betydligt färre än de här 50 som bor här permanent. Men att på sommaren samtidigt så finns här ju då i Porkkala ungefär 300. Om vi nu tar alltså Porkkala udde. Inte det som ofta förknippas med Porkkala, alltså hela det här området ända från motorvägen ner. Porkkala udde är ju egentligen här från Lillkantskog neråt. Mm. Om vi tar med Lillkantskogs område så brukar jag kalla det område som Porkkala ungdomsförening så att säga har som revir eller uppsamlingsområde eller vad man nu ska kalla det.
Det blir en liten bro som stiger upp och så kommer först Porkkala-skylten.
No, precis, du känner till det här vägen ganska bra, Sirja. Ja, därifrån liksom neråt och lite med just den här Lillkantskog så finns det ungefär 300-400 fritidsbostäder här nere. Så att man kan alldeles gott räkna med att om de används effektivt och här finns ännu de här året om bostäderna så nu kan här komma upp till 600 kanske till och med 1000 invånare här sen i det där under sommartiderna. Mm.
Hur märker man av det då sen att den här mångfaldigande av folk som rör sig här?
No, det märker man, folk är ju nog så nu för tiden att man är gärna på sina stugor. Därför är till exempel ungdomsföreningen jätteviktig för den samlar sen liksom folk och man träffar sina bekanta och sina vänner och har ett liksom har ett naturligt ställe att träffas på. Detsamma gäller butiken som ju lever upp på sommaren, alltså butiken är ju stängd under vintern. Butiken är nu för tiden Porkkala Marina, alltså där finns ju då den här restaurangen, bryggan och så finns där också en gästhamn. Och den lever upp, butiken skulle få leva upp betydligt bättre för att den är ganska dåligt det där försedd. Och det betyder att folk ändå åker upp till byn så att säga för att göra sina uppköp. Vilket är tråkigt, det skulle vara fint om man skulle få den här butiken att fungera. Mm. Lite bättre. Men det som ju syns här och det som egentligen syns så att säga mest om man tänker på det så det är egentligen inte sommarvilleboende utan det är fågelskådare, det är naturmänniskor och de kommer i stora skaror hit på vårarna och på höstarna. Men nu till exempel mitt under sommaren så har vi ju då, vi har Kyrkslet, Vanda, Nurmijärvi och Nylands friluftsområdesförening som har friluftsområden här. Nu mitt under sommaren så är det nog väldigt glest bebyggda kan man säga. Eller befolkade eller besökta.
Mm. Trafiken här mäts ju faktiskt här på den hylla stumpen där vi sen mäter det. Det finns en elektronisk skylt som visar hur fort man kör. Och så här. Och du och din hustru lite kolla på statistik här tidigare i somras.
No jo, alltså det är ju en privat väg. Porkalavägen är statlig väg. Sen kommer då Dragesvägen där vi nu befinner oss. Det är då en privat väg som är ett väglag. Därifrån vidare kommer Tullsundsvägen som också är en privat väg. Och de köts och ägs då av alla de privata fastigheter som finns här. Finns här inte bara privata utan också sjöbevakningen och lotsen. Men det här redan under det första halvåret i år så hade jag faktiskt då åkt längs med den här lilla privata vägen 70 000 bilar eller vad heter det, bilar, cyklar, motorcyklar.
Mm. Det är en hel del det. Man kanske borde dra en metrostation närhet.
Nå, kanske hellre inte det. Vi kan väl säga som så att redan den här vägen har ju varit jätteproblematisk, den här Porkalavägen. Den har ju varit i ett så eländigt skick. Jag brukar kalla det Europas sämsta väg. Men åtminstone så kan man väl säga att det har varit Finlands sämsta väg. Mm. Nu finns det lite hopp för att nu håller de då tydligen på att reparera den. Och det betyder väl det att vi ska kanske få en i lite bättre skick. Mm. Varande väg till nästa år. Problemet med den här vägen är det att den är, som du själv sa, den är oerhört krokig. Det är en gammal väg. Den har museivärde. Så man ska inte börja reta ut den eller någonting sånt. Men det betyder ju det att det är inte så hemskt lätt att komma hit med buss eller någonting annat sånt. För att man mår inte speciellt bra då.
Nej. Alltså jag hade där för 15 kilo sen. Så cyklar jag ganska ofta hit faktiskt. Jag bor själv i Esbo. Och det är kul. Det är en trevlig väg att cykla ner till Porkala udda, ta en kopp kaffe och cykla upp tillbaka till Esbo. Men sen slutar jag för att den var på riktigt så farlig. Alltså de här revorna i den där vägen är så djupa att hamnar man in med framdäcke i en tävlingscykel med den, så är det nacken av om man flyger in i det där ridiken med den. Och det där, de här sidorna på vägen, man kan inte heller ta dit, man måste cykla ganska långt ut mitt på vägen för att de här sidorna där man egentligen borde hålla till är så skröpliga att det nästan skulle vara bättre om det skulle vara asfalterat alls. Nu när jag körde ner hit, så nu är det faktiskt en massa gubbar och gummor där som håller på att bygga. De har också dragit bort alltså, så att det finns sand bara kvar där. Att de ska helt enkelt lägga ny asfalt helt och hållet. Plus att de har lite fixat de värsta hålen där. Och om jag nu tolkar läget rätt så har de dragit med spray också neråt hit. Visa liksom att var det ska fixas. Så det ser väl lite bättre ut det.
No, det får vi hoppas, det låter bra det där. Det är någonting som har hänt under den här senaste veckan att det här arbetet har börjats. Då har vi bara kvar det sista problemet, eller vi ska säga det andra stora problemet, och det är det att när man nu har kört med den här vägen så har man måste titta på groparna, vilket betyder att du inte ser alla hjortar och älgar. För den här vägen och Porkala udde är, om du säger att det kommer mycket sommargäster hit, så det är ingenting jämfört med antalet hjortar och älgar som vi har här. Och det är en invasion som nog borde göras någonting åt. Speciellt vitsvanshjorten som ju då de facto är en invasiv art och klassad som en invasiv art. Av vilken anledning man inte får skjuta bort den till exempel här ute i Porkala förstår jag inte alls. Det har lett till det verkligt stora problemet att de flesta av sommargästerna här lider av borrelios. På grund av fästingbett. Du talar med en som har för tillfället har borrelios. Vi har alla som man pratar med. Här finns oerhört mycket fästing. Vilket naturligtvis inte så trevligt så där på en sommarstuga. Så att hjortarna. Och så om du tittar på naturen här så ser du att här finns inte ett enda lövträd under 2 meters höjd. Vilket kommer att leda till det, vi ska säga med 10-20 års sikt, så kommer här att finnas ungefär bara granskog i Porkala.
Mm. Ja, för tallar vill jag ner, och jag ser här att ni har lite tallar här, men en tall, där har nog fått lite stryk av hjorten.
Jo, de gnagar gärna på tallskotterna, och älgen äter tallskott.
Ja.
Och hjortarna äter sen lövträden. Ja,
just det, precis.
Så att också sådana saker har ni här. Men det kan vi konstatera att det är en bra sammanhållning här. För att du nämnde den här ungdomsföreningen som du då är aktiv i. Så ni har rätt hög medlemsantal med tanke på att det bara bor 50 stadigvarande.
Nå, om man tänker att Porkala ungdomsförening har för närvarande cirka 400 medlemmar. så betyder det ju det att vi är nog en, jag brukar kalla det, jag har själv varit länge aktiv där, sedan 80-talet är en aktiv där. Jag brukar kalla det egnahemsförening, det är hembygdsförening, det är pensionärsförening. Det är liksom allt som, plus att det är naturligtvis en ungdomsförening också. Medelåldern i Porkala ungdomsförening är ju nog hög, som i alla föreningar. Tyvärr, så vi söker och försöker hitta nya strategier för att få så att säga de unga generationerna med. Här finns massor med familjer med småbarn, barn under skolåldern, och till exempel rent i nästa år så funderar vi på att det skulle vara jättefint att få något litet sommarläger eller seglingsläger eller någonting sånt här för de här ungdomarna, fast en dags dagis under veckan eller någonting sånt här. Så att ungdomsföreningen är definitivt en samlande kraft. Den andra samlande kraften är som sagt den här butiken där folk träffas, det kommer och går och som också ordnar fina tillfällen. Där har ju varit jats på bryggan till exempel och sånt här, och det är alldeles utmärkt, och det ger en sån här social samhörighet och gemenskap här.
Mm. Vi sitter alltså tillsammans med Patrik Eriksson här i Porkala udde och det där. Snacka lite liv och levern här, kommer man väl säga. En sak som har varit på tapeten är frågan om nationalparken. Det fanns krafter som ville ha nationalpark hit i Porkala. Det blev inte av, den for någonstans längre ut i landet. Hur ser du på sådana planer?
No, det var ju, alltså, det finns vissa naturivrare som skulle vilja att det skulle bli en nationalpark i stil med Nox eller Sibbo Storskog. Och då drar man sig till minnes att före kriget så var Träskö, det vill säga en holme ute, klassad som nationellt värdefull park. Problemet med det är att om det här skulle bli en nationalpark, jag kan säga att alla som bodde här stod emot det väldigt kraftigt, och motståndet mot nationalparksivrandet som då tog slut 2016, så var kompakt. Jag var själv väldigt, väldigt starkt inblandad i det här, och till slut så lyckades vi med miljöministeriet faktiskt som under de diskussionerna vi hade, så beslöt miljöministeriet att den skulle då gå till den nationalparken som var så att säga på tapeten, skulle gå till Suomusjärvi, Hossa nationalpark uppe i Kainuu. Det beslutet som fattades när det gällde Porkala-området var att Porkala skärgård, ytter skärgård med flera kvadratkilometer vatten, klassades som naturskyddsområde. Och här är den stora skillnaden, och man måste liksom hålla reda på skillnaden mellan ett naturskyddsområde och en nationalpark. Alla invånarna i Porkala har ingenting emot att här är ett naturskyddsområde. Tvärtom, vi har värnat om naturen ända sedan dess parentesen. Det var fullständigt sönderskjutet hela Porkala. Efter parentesen så har alla de som bott skött om att naturen har återhämtat sig. Och naturen är unik. Att naturen hålls som ett naturskyddsområde skulle vara en utmärkt sak. Men skulle vi få hit en nationalpark, så skulle det leda till samma problem som Nox har och Sibbo Storskog nu har råkat ut för. Det vill säga, naturen skulle slitas sönder genast. Vi skulle istället för dessa 70 000, som mest är då alltså boende och fågelskådare och naturintresserade som kommer hit, skulle vi ha upp till 370 000 personer sökande här, rörande sig här på områdena. För det är det som Nox har. 370 000, Sibbo Storskog hade 200 000. Vi kan bara tänka oss vilket slitage det skulle ge på naturen. Och hur liksom problematiskt det skulle bli med trafik, med parkering och hela den sidan. Så att Porkalaboarna är nog färdiga igen att gå så att säga mangrant till bys och slåss emot den här nationalparken. Udden är så smal och udden är så trång här på den här liksom yttre södra delen. Och de här vägarna, de här privata, små privata vägarna är så smala. De är fina vägar, de är museivägar, de har hundratals år av tradition bakom sig. Jag har väldigt svårt att tänka mig att man skulle kunna dra några vägar hit eller få en trafik hit som skulle fungera för liksom hundratals tusen turister.
Mm. Det är sant. Det känns lite konstigt när man kör ner hit att tänka sig att hundratals tusen bilister skulle vara där med. Tack Patrik Eriksson för att vi fick besöka dig här på Parkola.
Tack så mycket. Det var trevligt att ha dig här.